Aktuellt.
Eva Karlsson är 50 år och jobbar sedan 2,5 år tillbaka som kurator vid synrehabiliteringen Västernorrland. Hon trivs med sitt jobb och hon tar emot cirka 20 patienter i veckan.
Vad är tjusningen med ditt jobb?
Att träffa alla människor. Alltså det är så underbara kontakter varje dag, så många underbara möten. Oavsett liksom i vilken situation det är, så är det, hittar jag alltid någonting som jag tycker är det här är någonting som förhoppningsvis samtalet lyfter patienten, men också liksom ger det mig också liksom en känsla av att jag gör någonting som fyller ett behov för patienten att komma vidare i sitt liv.
Eva har sitt mottagningsrum på Sundsvalls sjukhus i synrehabiliteringens lokaler, hiss 2, våning 6, där hon tar emot sina patienter. Men länet är stort och Eva tar också emot sina patienter vid Härnösands och Örnsköldsviks sjukhus. Och ibland när det fysiska mötet inte fungerar, till exempel på grund av lång restid eller annat, kan ett telefonsamtal bli lösningen. Men vilka får då komma till Eva?
Ja, jag brukar få remisser från ögon. Eller vi på synrehabilitering får remisser därifrån. Ibland kan det komma remisser från andra avdelningar också. Och det är allt ifrån nysynskadade till de som har haft en synnedsättning under längre tid.
Tar du också emot anhöriga?
Ja, det gör jag. De kan få anhörigstöd om de önskar.
Första samtalet ska alltid vara fysiskt, tycker Eva. Mycket information går henne förbi i ett telefonsamtal då hon inte kan avläsa patientens kroppsspråk. 60 minuters samtal är regeln, men lång resväg kan också ibland vara anledningen till att samtalstiden blir det dubbla. Eva brukar rekommendera att mötas 3 gånger för att kartlägga behovet, känna av och se om de ska gå vidare eller avsluta.
Tiden brukar gå ganska fort och patienten brukar få en uppgift då att fundera på till kommande gång då, hur den upplever samtalen och vilket behov som den känner av att ha ett samtal. När vi träffas då 3:e gången, då pratar vi då om upplevelsen av de 2 första besökerna. Vi pratar också om patienten kommer att vilja fortsätta samtal eller om vi ska gå vidare. Och om patienten inte vill fortsätta, då får den information om vidare kontakt och hur den får tag på mig lättast om det skulle dyka upp någonting. Och vi bestämmer också kanske om patienten vill bli uppringd om några månader, ett halvår eller ett år. Då. De som vill fortsätta då brukar vi prata om det här, vilket behov den känner, lite om planeringen. Hur ska patienten göra för att komma vidare? Ska vi jobba med någon slags form? Ska vi prata om motiverande samtal? Ska vi prata om medveten närvaro? Vi gör en liten plan.
Det finns ingen övre gräns hur många gånger som patienten kan få träffa kuratorn, utan behovet styr även här.
Vad är det då som kan kännas jobbigt för den patienten som till exempel blivit drabbad av en ögonsjukdom? Vilka är de typiska behoven?
Ja, det är väl ovissheten. Den här ovissheten, vad som kommer att hända, kommer jag bli blind? Vad kommer att hända med mitt jobb? Vad kommer att hända med min relation? Det ligger åt det hållet, den här ovissheten. Mm.
Och vad behöver då vanligtvis de anhöriga för stöttning?
Ja, att få samtala om den här förändrade situationen. Att hantera sin egen oro, otillräcklighet som de kan känna. Praktiska saker och hur de ska agera och vad som kan göras framöver. Då. Och så pratar man mycket kring det här med relationen.
Kommer man då som anhörig enskild eller tillsammans med sin partner?
Det kan man välja. Jag tycker nog att det kan vara bra att man kommer till mig någon gång själv och berättar hur man tycker och tänker. Sen kan vi då träffas tillsammans med patienten. Vi gör också så att det är en sekretess emellan, så jag skriver ju inte i journalen vad den anhöriga har sagt till exempel, och inte heller vad patienten har sagt. Utan jag skriver ett samtal om livssituationen.
Vad räknas då som anhörig? För det kanske inte alltid är en partner som står patienten närmast.
Ja, jag brukar tänka så här, ja, men främst då maka då, sambo eller särbo. Men det kan ju också kanske vara en förälder eller ett barn som är patienten väldigt nära. Men det kan inte kanske en långväga, alltså kusin som inte har träffat patienten på 20-30 år.
De som då lever som par, den ene då drabbats av en ögonsjukdom, vad kan problematiken vara där?
Ja, det är ju den här livssituationen som blir förändrad. Praktiska saker pratar man om. Också här oro, hantera oro, otillräcklighet. Ibland tar ju den här seende över, eller ibland också att den inte gör någonting utan låter den synskadade göra alla saker själv för att det ska vara som vanligt.
Är den då som har blivit drabbad av en ögonsjukdom speciellt oroad för att bli lämnad?
I vissa fall. Det där har ju lite med tryggheten hos personen att göra också.
De som då lever ensam, vad säger statistiken? Har de större behov av samtal än de som lever tillsammans med någon?
Ja, det kan ju stämma i för sig då, men du kan ju vara ensam i relation fast ni är två. Det är ju väldigt individuellt. Ibland kanske man inte kan tala om allt i en relation heller. Ibland tar man ju vad man för given när man har levt länge i en relation, och då tror man att så veta vad den andra behöver och tycker och tänker. Man glömmer bort att vårda relationen. Och den är ju viktig även fast man inte har en synskada, utan lever man i en relation så bör man ju vårda den också. Mm. Det är som en trädgård. Mm. Det är så att man ska vara rädd om det man har. Det man har i trädgård, man vill inte få in ohyra, man vill inte få in saker och ting som förstör trädgården. Och då måste man ju liksom vattna den och ta hand om den. Jag har ett exempel på det här, att när man har varit länge i en relation så är det svårt att se varandra. Man kanske tar varandra för given. Man ser inte den andras behov. Man tycker allting är bra. Alltså vardagen går på rutin. Oavsett om man har varit i den här relationen väldigt länge eller en kortare tid, eller om det har hänt saker och ting i livet. Ibland frågar jag ju pinsamma saker också. Det här till exempel, hur ofta rör ni med varandra? Och då menar jag inte just att man har sex med varandra, men däremot att man tar på varandra, man kanske ger varandra en kram i förbifarten, att man liksom tar hand om varandra på ett fysiskt sätt, där man ger den andra kärlek, man överför omsorg till den andra personen. För allting behöver inte sägas i ord, utan ibland så säger man också det i handling. Men kroppen, oavsett om man har en synnedsättning eller inte, så kommunicerar man med kroppen, en icke-verbal kommunikation. Ett par som var till mig, det här är länge sedan, men de var på olika plan. De hade hamnat i någon sån här ond spiral liksom, där man inte liksom kunde kommunicera. Och det var liksom som ett praktiskt liv. Och då började jag prata om det här. Men hur tar ni på varann? Kramar ni varann? Och då börjar de att skruva på sig själva liksom, båda två och sånt där. Ja, så där då. Ja, men man behöver inte ha sex med varandra, men däremot att man har en nära relation på det sättet att man fysiskt nära. Och då säger de, ja men vi sitter ju så här i soffan och ja, han sitter där och han måste ju sitta nära tvn för att se, och jag kan ju sitta lite längre bak för jag vill göra det här och det här. Och de var ju lite oense. Ja, men sa jag, till nästa gång, prova på det här, att ni möblerar om hemma, flytta soffan jättenära tvn. Så sitter ni tillsammans bredvid varandra, så ni har kontakt med varandra. Och så när ni fikar och tittar på tvn och sånt där. De möttrar väl lite grann och tittar. Så gick det några veckor, så kom de tillbaka till mig. Och då ser de så väldigt glad och lycklig ut och så här. Och så, ja, vad har hänt? Ja, vi flyttar soffan. Ja, men jättebra, sa jag. Har det hänt någonting i er relation? Har det liksom... Jo, men det var positiva saker som hade hänt med dem, och att de... Det var som att träffa varandra på nytt på något sätt. Barnen hade väl haft sina frågor, för de tyckte att, men vad ska ni göra så här? För det här ser ju inte klokt ut i rummet. Nej, våran kurator har sagt att vi ska möblera om. Ibland behövs det bara lite för att man ska må bättre. Och en kram är ju otroligt viktig. Och det är ju någonting som många patienter här ger mig en kram när de går härifrån. Men kramen överför så mycket energi och så mycket, mycket liksom omtanke och värme, att det kan liksom lyfta en jag vet inte, lyfta berg. Mm. Nej, men det är viktigt med närhet.
Att acceptera, släppa och gå vidare, det låter ju ganska logiskt men kanske inte så enkelt. Men det är en metod som är väldigt bra att användas utav. Och det kanske är någonting för de som hela tiden blir kvar i det här ältandet så att säga, som borde testa den metoden.
Mm, men jag tror det. Det är väldigt lätt att man fastnar i saker, och speciellt om man känner sig oförrättad i, ja, men till exempel i kontakt med vården, i sin relation, i andra sociala sammanhang, att man tycker att ja, men det här hände alltid mig, det blir aldrig något bättre. Och vissa kommer ihåg detaljer att precis då händer det här, och det här påverkar mitt liv negativt, och det här, de kommer inte vidare för att de, alla händelser som kommer efter så att säga, det blir någonting som, det blir så stort för dem, och de liksom livnär sig på den här utsattheten. Och då brukar vi gå tillbaka, ja, men vad var det som hände då? Och då pratar vi om själva ämnet. Att man accepterar någonting behöver inte betyda att man tycker att det är bra, men att man accepterar det, och jag kan inte påverka den här händelsen någon mer, utan för att jag ska komma vidare och för att jag ska må bra så måste jag bara låta det vara. Man får inte svar på allting i livet. Man får inte svar på alla oförrätter som man har blivit utsatt för. Utan det är sånt där som framåt liksom förtär en att komma vidare, att kunna leva i nuet. Och då pratar vi också om det här med medveten närvaro. Jag får inte kalla det mindfulness eftersom jag inte gått den utbildningen då. Men jag har hållit på mycket med medveten närvaro. Att vara här i nuet. Här och nu mår jag bra. Och härifrån ska jag gå vidare framåt i livet. För det här med att man har för mycket negativa tankar påverkar också rehabiliteringen framåt. Hur du tar emot det till exempel. Går du mycket och tänker på de så här oförrätter som har hänt? Det här gick aldrig bra då. Man sätter ju upp hinder för sig själv för att komma vidare.
Väntetiden för att få komma till Eva Karlsson som arbetar som kurator ser olika ut beroende på vart i länet patienten bor. I Sundsvall kan en tid erbjudas inom en vecka, i Härnösand mellan 2-3 veckor och i Övik och Sollefteå något längre. Bor patienten mittemellan Härnösand och Örnsköldsvik brukar Eva försöka erbjuda en tidigare tid vid Härnösands sjukhus. Tyvärr så saknas lokal för kuratorsverksamheten i Sollefteå, vilket innebär att patienten också kan bli erbjuden en tid i Sundsvall. Vill du som anhörig komma i kontakt med kuratorn vid synrehabiliteringen Västernorrland, då kan du söka henne via växeln vid Länssjukhuset i Sundsvall på telefonnummer 060 18 10 00.
Standardfrågan på Spotlight taltidning i Västernorrland och alla andra taltidningar i Sverige kan jag också nämna. Det är att vi vill att du ska beskriva hur du ser ut.
Ja, 1,65 lång. Mörkt, långt hår, gröna ögon. Lite så här, kan vara ganska envis och med en väldigt glad person. Ibland tycker jag att det känns som att jag är som Lilla My, du vet, i Mumintroll. Lite små elak ibland och nej, skämt åsido. Nej, men jag är jordnära, tycker om djur och natur och vara ute i det. Tycker om att vara kreativ och med hantverk. Och är nog ganska lugn som person.
Så ett lyckat samtal eller flera med en kurator, det kan leda till att man känner sig lite mer lättad än tidigare, lite mer glad.
Ja, förhoppningsvis.
Och reporter i inslaget var jag, Annette Strandqvist.